Ska jag avslöja en sak? Vill ni veta en hemlighet? Jag skulle tro... Ha? Ja, du, nej, du kan ta det med. Det går bra. Nej, det är många som vill höra det. Nej, en liten hemlighet då är att jag skulle... Nu är jag lite osäker på just efter den här veckan. Jag har fått använda lite mer tid på Amos bok och förbereda så. Men innan den här veckan så måste jag nog erkänna att det finns en annan Amos som jag har varit ganska mycket mer med än Bibelns Amos. Faktiskt en häst. En häst som hette Amos. Av härstamning Lavarius Montevideo HLP. Han stod i ett stall i Stockholm. För jag var, innan jag gick på Fjällheim så var jag försvarare. Då var jag med i garden. Och då var jag i den beridna garden. Så fick jag lära mig att rida. Så Amos var min häst då under ganska lång tid när jag skulle lära mig att rida. Och han, jag tror aldrig han kastade av mig, så han var väldigt, väldigt bra häst. Så. Eller jag var väldigt duktig ryttare, jag vet inte. Så ja, jag har jobbat mycket med Amos kan man säga då. Okej, vi ber. Himmelska far, vi ber om din välsignelse över det som vi ska samlas kring nu och om din heliga ande. Vi ber om visdomens och uppenbaringens ond så vi kan få insikt i dina sanningar. Att du kunde forma oss, att vi kunde få gå förändrade härifrån. Att det som vi får höra inte bara ska gå in genom ena örat och ut genom andra. Men att det får vara till liv och till att styrka vår tro på dig. Amen. Vi avslutar alltså med de tre första visionerna som Amos fick om gräshopporna, om ilden och om blylodde som Gud hade vid muren. Och så sa vi att vid den här sista visionen, eller tredje visionen, så ber inte Amos till Gud. Han går inte i formen för folket, varför gör han inte det? Så sa vi att det kunde finnas lite olika förklaringar till det. Men en förklaring kan vara det som vi möter nu vidare i texten. Och vi ska ta och läsa från Amos bok kapitel 7, vers 10-17. Då sände Amasja, prästen i Betel, bud till Jeroboam, Israels konge med dessa orden. Amos har fått i stånd en sammansvärgelse mot dig mitt i Israels hus. Landet kan inte tåla allt det han ser. För så har Amos sagt, Jeroboam ska dö för svärde och Israel ska bli bortfört från sitt land. Och Amasja sa till Amos, gå din väg du ser. Fly till Judaland och ät ett bröd där. Där kan du profetera. Men i Betel ska du icke mer hålla på att profetera, för det är en kongelig helgedom och ett rikstempel. Då tog Amos till Ore och svarte Amasja. Jag är icke någon profet, eller icke disciple av någon profet. Jag är bara en geter och jag dyrker morbärfiken. Lite av ett svar, ja. Sluta profetera, nej men jag är ingen profet, jag är bara en bonde. Men Herren tog mig från budskapen. Och Herren sa till mig, gå och vär profet för mitt folk Israel. Så hör nu Herrens ord. Du säger, du ska icke profetera mot Israel och icke tala mot Isaks hus. Därför säger Herren, din kone ska driva hor i byn. Dina söner och döttrar ska falla för svärdet. Din jord ska delas med målesnor. Du själv ska dö i ett urent land. Och Israel ska bli bortfört från sitt land. Här verkar det som att nu har prästen i Betel, han heter Amasja. Nu verkar det som att han har fått nog. Amos han har varit där och han har profeterat. Och så gör han två saker. Han sänder bud till kungen och han går till Amasja och säger, vet du vad, kutt ut. Sluta och babbla. Vi orkar inte höra på allt ditt snack, allt ditt tal. Så verkar det som att i Betel så stod det en kungelig helgedom, eller ett rikstempel står det. Och kanske att det går an att förstå det väl som att det var slottskirken närmast. Och det verkar ju som att prästen här, Amasja, han har ett närt Nära förhåll till kungen. Han kan sända bud till kungen och ha dialog med kungen. Och så sänder han då ett bud till ett budskap till kungen och säger att nu är det så att Amos han har planerat en sammansvärning. Han kommer då vilja kanske störta dig från tronen. Han kommer att uppvigla folket och så kommer det bli uppror och problem för dig. Och för andra så säger han då att och folket här i landet, vårt stackars folk, de orkar verkligen inte att höra mer på den här pratsjuka profeten. Nu är det nog. Vi tålar dem inte mer. Och så har han också ett budskap till Amos. Och hans budskap är, gå väck. Försvinn därifrån. Och så säger han, ja, eller Amos svarar honom att jag är inte någon profet. Jag är inte en discipel av någon profet. Alltså det verkar som att Amasha anklagar honom för att säga att okej, Amos, du har kommit hit till Nordriket. Du tänker att du kan vara här och profetera och så få betalt för det. Att det är liksom det du ska leva av. Att folk ska höra dina profetier här i Nordriket. Och så är det det som så ska de ge dig betalt och så ska du kunna köpa bröd för de pengarna. Och så är det som den måten du ska försörja dig på. Och så säger Amos, men hallå, jag är inte här för att jag ska få pengar eller få bröd eller få mat. Men vi kommer tillbaka till det. Man säger, gå din väg. Och så är det kanske det som är allra viktigast. Man säger att, gå din väg. För här i Betel så vill vi inte höra dig mer. Sluta och profetera. Och det här är ett, på svenska säger vi ett ödesdigert kapitel. Ett avsnitt. Alltså det är skebnesavgörande. Gud kommer till sitt folk och säger, kära älskade barn, jag talar strängt till er. Jag brölar som en löve. Men det är för att rycka er, skaka om er, rycka er ur elden och säga att om ni inte fortsätter, om ni fortsätter på det här sättet så kommer ni att gå förlorade. Men jag vill att ni ska leva. Jag vill att ni ska leva ett rätt förhållande till mig. Och så sänder han sin profet som är den som kommer med nyckeln, som kommer med lösningen. Vad ska folket göra? Vem ska de vända sig till? Vem ska de bekänna sin synd till? Profeten är nyckeln. Och så är det nettopp nyckeln som de kastar i sjön. Vi får inte ha det här. Försvinn. Och då måste vi då förstår vi hur allvarligt det är. Men så måste vi också aktualisera det hos oss. Där vi är i våra församlingar, i vårt land. Förekommer det att vi försöker att tysta ner folk, förkunnare, de som profeterar, kommer med budskap från Gud. Nej, vet du vad? Nu får du vara tyst, det här vill vi inte höra. Det där blir för radikalt. Nu kräver du för mycket. Även om det är det som Bibeln säger. Så säger man, ja, men nu blir det lite för mycket av det där. Nu måste tysta ner det där. Eller när vi väljer att definiera ting och kristen tro. Utifrån, inte utifrån det som Bibeln säger, men utifrån eget förnuft kanske. Och så börjar vi kanske också det som är aktuellt i Norge idag. Vi säger att nu ska vi börja viga de som är homofile i kyrkan. Och att vi ska be om Guds välsignelse. Över det som Gud säger är synd. Och så är det folk som förkunnar att detta är synd. Och så säger vi, nej, var tysta. Det vill vi inte höra. Om du vill predika detta så får du gå någon annanstans. Gå till din hemenighet. Men du behöver inte pracka det på andra människor. Ja, det får stå för dig. Det får vara ditt syn på den här saken. Men du ska gå och hålla på och säga det till andra människor. Nej, det får du hålla det för dig själv. Tänk vad allvarligt det är när vi tystar ner Guds profeter. Måste det aldrig ske bland oss? Och så kommer Amos svar till profeten eller till prästen Amasha. Och som jag sa, Amos, han är inte där på eget initiativ. Men han är där på Guds befallning. Och vi kan gärna hoppa tillbaka till Amos kapitel 3 vers 8. Vi såg på det i tisdags. Så står det så här: när löven brölar, vem skulle icke då bli rädd? Här ser vi en enkel logik. Eftersom du möter en löve, löven brölar, då blir du rädd. Och blir du inte rädd så är du förmodligen dum. Eller så är du döv, kanske. Men det är en naturlig reaktion, brölar löven, då blir man rädd. Och så står det vidare, när Herren talar, vem skulle icke idag profetera? Det är nästan det Amos nu säger igen till prästen. Jag är inte här på eget initiativ. Jag är inte här för att, jag är ingen profet. Jag är inte disciple av någon profet. Jag är liksom inte så att jag har blivit upplärd, att jag har gått någon profetskola eller någonting sånt. Men jag är en vanlig bonde. Jag vaktade med jord och höll på att sticka hål i mina morbärfiken. Men Gud tog mig från min jord och så gav han mig ord och så sände han mig till Nordriket och nu är jag här. Och så är det så att Amos han blev befalld att nu får du sluta profetera. Och då ska vi lägga märke till hur Amos svarar på detta. Han är lydig. Vem är han lydig mot? Mot prästen? Nej. Han är lydig mot Gud. För det står så här. Så hör nå Herrens ord. Och den där första sättningen där. Så hör nå Herrens ord. Eller så ser Herren. Det är den typiska formuleringen för profeten. Profeten, alltså budbärarformen för profeten. Så ser Herren. Så säger han, du ser, du ska icke profetera mot Israel och icke tala mot Isaks hus. Därför ser Herren. Märker ni att detta utsagn som prästen Amasja har kommit med och säger, du får inte profetera. Amos, han citerar detta utsagn, men både före det så säger han, så ser Herren. Han markerar, jag fortsätter vara en profet och jag fortsätter att komma med det budskap som Gud ger. Och så citerar han det som prästen säger, du ska inte profetera. Men så fortsätter han att säga, men därför ser Herren. Och så säger han, så kommer din kone ska driva hor i byen, dina söner och döttrar ska falla för svärdet, din jord ska delas med målersnor och du ska själv dö ett urent land och Israel ska bli bortfört från sitt land. Här är det någon som försöker tysta ner profeten. Sluta profetera. Så säger Amos. Nej. Jag fortsätter att profetera. Därför att jag har fortfarande ett budskap från Herren. Så ser Herren. Tänk vilket mod. Tänk vilken frimodighet. Han var övertygad om att han hade ett budskap från Gud. Så även om andra försökte tysta ner honom. Så fortsätter han att tala. Det var ingen som gillade att höra det han sa. Och det kan vara en fara för oss. Vi vill gärna tala om det som folk gärna vill höra. Och märker man att det här tyckte folk var kedlig. Ja, då får vi kanske byta tema. Ja, då skyndar vi förbi det som skulle sägas. Och ja, ibland så kan det vara så att den som talar inte har förberett sig gott nog. Eller faktiskt talar i egen kraft. Eller på något sätt det som sägs är inte det som ska sägas. Och så kan det också bli torrt och inte så lätt att följa med på. Det kanske inte är det som ska sägas. Men när Gud talar, även om ingen vill höra, så är det ingen som ska få tysta ner. Det behöver vi också ta till oss. Få vara frimodiga i våran tid med det som Gud talar till oss i sitt ord. Även om folk säger håll tyst, så säger jag, ja, men jag har en Gud som är ännu större. Så säger Herren. Ganska dramatisk händelse det här. Rystande. Och så är det också lite grann som en vändpunkt på något sätt. Och en ytterligare negativ vändpunkt i Amos bok. Vi ska läsa vidare från vers 1-3 i kapitel 8. Då läser vi om den fjärde visionen. Så låt Herren mig se detta syne. Det stod en korg med moden frukt där. Han sa, alltså Gud sa, vad ser du, Amos? Jag svarte, en korg med moden frukt. Då sa Herren till mig, änden är kommet för mitt folk Israel. Jag vill icke längre bära över med ett synd. Palassets sanger ska bli till klageskrik på den dagen, säger Herren. Där ligger lik i mängd. Överallt kastas det till side i stillhet. Det han ser här är alltså en korg med frukt som har blivit mogen. Och någon kommenterar också att det här är frukt som är övermogen. Den har börjat bli gammal och dålig. Och här ser vi ändå att här är det heller ingen bön från Amos sida. Och det som också är en del diskuterar, är det nu så att Amos faktiskt efter den här incidenten med profeten, med prästen Amasja, så har faktiskt Amos dratt tillbaks till Sydriket. Och resten av det vi läser om i Amos bok är profetier som han då uttalar i Sydriket, även om det gäller Nordriket. Men vi ser att Amos, han ber inte längre. Och så, vad är konsekvensen? Vad betyder den här synen? Jo, det betyder att nu har Israels folk mognat i sin synd. Nu är det dags och höste. Änden har kommit. Och så säger han, jag vill icke längre bära över med ett synd. Vi kan igen tänka på första kapitlet i Amos bok. Där vi huskar den här formuleringen som går igen 8 gånger. För 3 missgärningar, ja, för 4. Alltså, Gud, han har tålamod med sitt folk. Och med andra folkeslag. Han väntar, han ger dem en omvändelsestid. Och även om det är en stor mängd synd så väntar Gud. Men så kommer det också en bestämd punkt. Nu är det nog. Gud, han sätter punktum. Och det kommer också bli tydligare längre fram när vi ska läsa. Vi tar och läser ytterligare några verser här i kapitel 8. Vi hoppar lite grann till vers 11. Se, dagar kommer, ser Herren Herren. Då jag ska sända hunger i landet. Icke hunger efter bröd och icke törst efter vann. Men efter att höra Herrens ord. Då ska det flacka om från hav till hav, från nord till öst. Det ska flacka omkring och söka efter Herrens ord. Stopp! Okej, läs inte mer. Läs inte mer. Är inte det fantastiskt det vi läser nu? Gud, han ska sända en hunger och en törst efter att höra Guds ord. Det verkar som att folket, de ska faktiskt börja att söka Gud. På något sätt. Eller efter att höra någonting som kan verka vara Guds ord. Men så kommer fortsättningen. De ska flacka omkring och söka efter Herrens ord. Men de ska icke finna det. På den dagen ska fagre jomfrur och unge män falla om av törst. De som svärger vid Samarias synd och säger, så sant din Gud lever, Dan. Så sant han lever, han som de dyrker i Beersheba. Det ska falla och icke resa sig mer. Här läser jag som att Gud, han sänder en hunger och en törst. Inte efter vanligt bröd eller mat. Inte efter att dricka rinnande vatten. Men Gud sänder en hunger och törst efter Guds ord. Efter sitt eget ord. Och så står det att de ska inte hitta det. De ska inte få tag på det. Kanske primärt i detta sammanhang därför att de har skickat iväg Amos. De vill inte höra på Amos mer. Men de plötsligt bestämmer sig att vänta, det var ju en profet. Och speciellt kanske när straffet väl kommer. När de ser hur fienden här är på väg mot staden. Så tänker jag, oj, det var ju en profet Amos som var här för en tid sedan, kanske 40 år sedan. Undrar om vi kunde få tag på honom igen. Och ska de söka efter profeterna? Men så är det för sent. För sent. Och det här är ett allvarligt perspektiv av omvändelseförkynnelsen. Gud kallar till omvändelse. Men det kommer också till en punkt där kallet till omvändelse inte längre hörs. Eller där tillgången på Guds ord kanske har försvunnit. Där besökelsestiderna är över. Vi kan tänka på de 10 jomfrurna. Det var kom en dag för dem där de 5 oförståndiga jomfrurna. De kom på för sent att de inte hade olja i sina lampor. Och så får de tag på olja. Men så går de och bankar på dörren. Men så bankar de på en låst dörr. Och så öppnar brudgummen och säger, eller jag vet inte, det står inte att han öppnar, men han bara säger, jag känner det inte. Det kan vara för sent. Jag kommer ihåg första gången jag läste de här verserna i Amos bok. Jag hade läst om Guds dom, om straff, kallet till omvändelse och folket som säger nej. Och så kom jag till de här verserna och så bara blev jag så lycklig först när jag läste det. Wow! Äntligen! Äntligen kommer folkets längsel efter att få höra Guds ord. Och så blev jag så skuffad när jag såg. Det var ju för sent. Jag var ju precis i färd med att börja stryka under de här verserna med min penna. Jag tänkte att detta var gott. Detta var gott att läsa. Men så såg jag att det var för sent. Och när det är för sent, det vet vi inte någonting om. Det ska inte vi avgöra. Och vi ska till i tid och uttide förkunna evangeliet, kalla på människor och dela från Guds ord. Och så länge Guds ord finns på en plats så är Guds ord lika levande och verksamt. Det är kraftfullt. Det är skarpare än något tveeggat svärd. Vad är ett tveeggat svärd? Jo, det är ett svärd som är skarpt på båda sidor. Både där och där. Det gör att när man står med ett tveeggat svärd så skär det bägge vägar. Åt alla håll som man tar svärdet så skär det. Men det finns också en tid när det är för sent. Och detta är ett av de allvarliga budskapen i Amos bok. Ska vi läsa från sista kapitlet i Amos bok. Och vi har kommit till den femte versionen. Jag såg Herren stå vid altaret och han sa: slå till söjlehornen så dörrtärskeln skälver. Knus dem så de faller ned över hordet på dem alla. Den sista rest av dem vill jag drepa med svärdet. Ingen av dem ska kunna flykta. Ingen av dem kommer undan. Om det bryter sig in i dödsriket så ska min hand hämta dem därifrån. Och om det farar upp till himmelen så ska jag styrta dem ner därifrån. Om det skjuler sig på Karmels topp ska jag leta dem upp och hämta dem därifrån. Och om det gömmer sig för mina öjne på havets bund ska jag kalla ormen fram och den ska bita dem. Om det blir fört till fångenskap av fiender ska jag befalla svärde och slå dem ihjäl. Jag ska låta mitt öje vila på dem till det onda och icke till det gode. Och Herren, härskarens Gud, han rör vid jorden. Då smälter den och då sörger alla de som bor på den. Hela jorden hever sig som Nilen och faller som älven i Egypt. Han har byggt sina höje saler i himmelen och grundfästet sin välving över jorden. Han kallar på havets vannmassor och öser dem ut över jorden. Herren är hans namn. Så säger Herren, det är Israels barn. Är det mer värd för mig än etiopernas barn? Har jag icke fört Israel upp från Egypt och filisterna från Kaftor och syrerna från Kir? Se, Herrens öjne är vänt mot detta syndiga rike och jag vill utslätta det av jorden. Men jag vill icke helt utslätta Jakobs hus, säger Herren. Få se, jag befaler att Israels ett ska ristas bland alla folkeslag, lika som en rister med ett såll, och icke ett korn faller till jorden. För svärd skall de dö, alla syndare bland mitt folk. De som säger, ulyckan skall icke nå oss eller komma över oss. Vi stoppar där. Jag ska komma till den femte versionen. Och det står om att Amos, han får se Herren stå vid altaret. Och det kommer inte tydligt fram vilket altare det här är. Är det Jerusalems tempel och altaret som är där? Det är ju naturligt att tänka att ja, men det är ju där som Gud uppenbarar sig. Eller är det så att det är något av altarna i Nordriket, i Gilgal eller Betel eller Dan? Det vet vi inte. Men det som Gud här säger är att någon, kanske att det är Amos, någon ska slå på pelarhuvudena till pelarna som bär upp templet. Ska slå på dem så att pelarna rasar ner så att dörrtärsklarna skälver och så att de faller ner över hordet på dem alla. Och så vidare. Och så förstår vi alltså att här förkunnar Gud konkret domen. Nu är det nock, nu är det slut. Och att ingen ska kunna flykta undan den här domen. Och detta budskap känner vi igen också tidigare från Amos bok, det om att Guds dom, när Gud vill komma till människa i tale då kan inte den personen bara sticka därifrån. Speciellt på domens dag så är det ingen människa som kan sticka därifrån. Och det här vill Amos igen illustrera. Han illustrerar det på 5 olika sätt. Jag försökte bara illustrera det som han säger här. Han säger att om det bryter sig in i dödsriket, kanske inte så bra att ha en dödskalle på kortkurs, men det får symbolisera dödsriket. Om någon bryter sig in i dödsriket så är min hand där, då ska jag ta dem där. Om de tvärtom på något sätt tar sig upp i himmelen, om det nu menas bara liksom upp bland molnen eller på något sätt bryter sig in i himmelen, så är Gud där. De kan inte smita undan från Gud. Och de tänker så att vi ska upp på Karmels topp, ett höjt fjäll. Där gömmer vi oss för Gud. Där kan inte Gud nå oss. Jo, Gud når dit. Eller motsatsen till en höjd fjälltopp över ner i havet, under vattenytan, dyker ner på havets brunn. När så ska straffet komma där också. Eller om de blir bortförda i fångenskap med länkade händer, så är Gud också ta dem där och straffa sig komma. Det går inte att flykta från Gud. Och så kommer det en vers som också här är rystande. Han säger, jag ska låta mitt öje vila på den. Om vi bara läser den första delen så tänker vi att det är ju, och det är gott. Det där kan vi nästan stryka under i Bibeln. Och så tänker vi på den aronitiska välsignelsen. Det handlar om att Gud vänder sitt ansikte till oss. Han låter sitt ansikte lysa över oss. Hans ögon ser oss. Och han ger oss fred. Och så står det här, jag ska låta mitt öje vila på den till det onde och icke till det gode. Ni ser det att vi som syndare, vi är i behov av en frälsare. Vi är i djupt behov av att det är ett sinnelag hos Gud som blir förändrat. För det är på den måten som Gud ser på en syndare. Hans ansikte eller hans öga vilar på dem, men till det onda och inte till det goda, därför att Gud vet att det kommer ett straff. När jag lever utan Jesus med ouppklarad synd. Och då blir det desto mer dramatiskt, drastiskt, tydligt, det blir svartvitt när vi plötsligt får se vad det betyder att få vara frälst. Få stå under Guds nåd. Man ska säga det väldigt enkelt, det är som att få stå under Guds smil. Det är väldigt ofta så kan man bara se på en person, så kan man se om den personen, är den sur på mig? Är den glad i mig? Är allt grejt? Och man kan också se på ett smil, faktiskt. Och man kan se på ett smil om det är ett falskt smil. Jag ska minsann dräpa dig. Då kanske inte det smiter så gott. Men som regel så ser man på ett smil. Ja, men det här är ett gott smil. Tänk att få stå under Guds smil. När kan vi göra det? Jo, när mina synder är förlåtna och utslätta i Jesu blod. När jag bara får höra det budskapet och känner, ja, det måste vara mitt, Jesus. Det du säger om ditt blod och om rening från synd. Jag förstår inte allt, men det måste jag ha. Alltså står jag under Guds nåd, under hans smil. Jag går lite fort framåt alltså, bara för att få bli färdig, både för det här sista timmen med Amos och för att vi har några verser igen. Och nu kanske någon tänker att oj, det har varit tung undervisning. Väldigt mycket dom och väldigt mycket straff. Och det säger kanske någonting om att vi inte alltid bör gå så fort förbi det när vi talar i förkynnelsen. Kanske vi talar 3 minuter om det som loven ser och så talar vi väldigt lång tid om evangeliet. Här har vi fått se in i Guds lov och Guds hjärta också vad det betyder att stå under Guds fred. Vi ska läsa några verser till, men innan jag säger det så ska jag säga några saker till här i det vi läste. I vers 8-10 så får vi förstå att Gud, han dömer rättfärdigt. Han dömer inte hela folket. Eller jo, han dömer hela folket, men det är bara delar av folket som blir straffat. Därför han säger att det är en rest som ska bli bevarad. Han säger att jag ska utsläta hela folket, men jag vill inte helt utsläta Jakobs hus, säger Gud. Och varför vill han inte göra det? Jo, därför att han säger att det jag nu ska göra är att jag ska rista folket som ett såld. Jag är ingen bonde och inte är säker på att jag har känt allt helt. Men alltså, när man på den här tiden hade höstet och så hade man kommit ganska långt i processen med att skilja kornet från agnarna. 10% kvar. Så till slut så hade man kornet igen. Och så hade man, var det ofta en del liksom, skräp och småsten och försäljning. Och då hade man ett såll, man tog i det och så ristade man det här för att få stenar och dritt och lort och försäljning till att falla bort. Och så var det bara kornet, det som kunde äta, det man kunde äta, det som var bra, som skulle vara igen i det här sållet. Och så säger Gud, det är det jag vill göra nu. Och så säger han, och konsekvensen av det är att icke ett enaste korn ska falla till backen. Jag kommer alltså inte att straffa en enaste person som inte har förtjänat det straffet. Icke ett enaste korn ska falla. Och så står det i vers 10. För svärd ska de dö alla syndare bland mitt folk. Alltså det är faktiskt bara syndarna som kommer att dö. Därför att Gud har ju kommit med sitt löfte tidigare. Han säger, sök mig så ska det leva. Sök mig. Gud han straffar inte hämningslöst blint. Men han har sitt blylodd. Han har sin lov som han dömer utifrån. Och hade vi blivit dömda utifrån Guds lov så hade vi också varit bland dem som hade falla för svärdet. Men så har vi en talsman. En som har gått in i vårat ställe. Som talar vår sak. Så för att vara iklädda Jesu rättfärdighet. Och på grund av det så räknas vi inte längre som syndare. För att vi blir tillräknad någon annans rättfärdighet. Och därför så får vi vara som dessa korn. Som får bli bevarade i såld. Då ska vi läsa de sista verserna i Amos bok. På den dagen vill jag resa upp igen Davids fallne hytte. Jag vill mura igen dens revner och resa upp det som är nedbrutet av den. Jag vill bygga den upp igen som i gamla dagar. Slik att jag får ta i eje det som är tillbaka av Edom. Och alla de hedninge folkene som kallas för mitt namn, ser Herren. Han som gör detta. Se, dagar kommer, ser Herren, där den som plöjer ska nå igen den som höster, och den som tråcker vindruer ska nå igen den som kastar ut säden, och fjällene ska dryppa av most, och alla höerna ska flyta över. Och jag vill göra ände på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp igen de ödelagda byarna, och bo där, och planta vingårdar, och dricka deras vin, och de ska dyrka upp hager och äta deras frukt. Jag vill planta dem i deras land och det ska aldrig mer bli ryckt upp av sitt land. Det som jag har gett dem, säger Herren din Gud. Titta på texten i en minut så ska jag gå och hämta min laddare. Ja, då blir det här batteriet som ett gott exempel på detta att det finns en omvändelsestid. En tid när Gud kallar, men sen kommer det också en punkt när nu är batteriet slut. Då kan man inte använda PC:n längre. Yes, här läser vi om Davids fallne hytte. Riket Israel, det liknas vid ett hus som är fallfärdigt, som är nedbrutt och som har fått revner i sig. Och det här kan vi se på, genom att tänka egentligen tre årstal primärt. Så kan vi tänka 931 så blev ju David och Salomos stora fina rike, det blev delat i två. Och så 722 blir Nordriket, de blir invaderade och de blir bortförda som fångar. 722. Och sen en tid senare, 586, så blir det också Sydriket, Juda, de blir bortförda i fångenskap. Så kan vi se hur detta storslagna rike, som var så fint och gott på många sätt, hur det liksom bara faller sönder.
Och sen läser vi här om att Davids fallna hytta, den ska bli genrejst igen. Och då är frågan, betyder det kanske att staten Israel ska bli genuppbyggd igen? Det kan absolut vara någonting av det som det här betyder. Att Gud, och vi ser någonting av det idag, om att hur Gud samlar det jordiska folket. Hur Gud på ett helt speciellt sätt håller sin hand över Israel. Men en viktig sak när vi läser de profetiska böckerna är att vi läser profetierna i lys av Nya testamentet. Och det är faktiskt så att det som vi läser om här, om Davids fallna hytta, det läser vi om i Apostlagärningarna 15. Det ska vi ta och slå upp. Och vi befinner oss på det ganska välkända apostlamötet, där temat är det här. Då kom det någon ner från Judea och lärde bröderna slik: visst är det icke blir omskåret efter den skick vi har från Moses, kan det icke bli frälst. Det var det temat som de snackade om på mötet. För att bli en kristen och för de som är hedningar, de som inte tillhörde det jordiska folket som icke var omskåret, vad behövde de göra för att kunna bli frälsta? Behövde de bli omskurna? Och så kommer vi till vers 13. Efter de hade talt tog Jakob till orda och sa: bröder, hör på mig. Simon Peter har förtalt vådan Gud från först av sörget för att ta ut av hedningarna ett folk för sitt namn. Och så kommer det, och med detta stämmer profetens ord överens som det så skrivet: därefter vill jag vända tillbaka och igen bygga upp Davids fallna hytte. Det nedbrutna av den vill jag igen bygga upp, och jag vill genrejsa den. För att resten av människorna ska söka Herren, ja, alla hedningefolkene som mitt namn är blivit nämnt över. Så ser Herren, han som gör detta, som han har visst från evighet av. Därför menar jag att vi icke ska göra det vanskligt för dem av hedningarna som omvänder sig till Gud. Som vi ser här så är det inte ett exakt direkt citat så som vi läser det i vår bibel. Men det är ofta vanligt när apostlarna hänvisar till Gamla testamentet, så blir det ofta en parafrasering. Att det inte är ordrätt, men det är betydelsen. Och vi hittar ingen annan plats som passar så gott in på detta ställe som just Amos kapitel 9. Här är alltså, han talar om Davids fallna hytta, om hedningarna som ska få del av Davids hytta. Som ska komma in där. Och så frågar han, vad ska hedningarna göra för att bli frälsta? Nej, de behöver inte bli omskurna. Det är tron på Jesus. Det är det som gör att de får komma in i Davids hytta. Och vara med i det bygget. Och tänker vi efter lite grann. Så är det så att, vad var Jesu huvudbudskap? Och vi tänker på alla de liknelser som Jesus berättar. Väldigt, väldigt många av dem handlar om himlens rike. Eller Guds rike. Gång på gång på gång så är det Jesu huvudtema. Och Jesu första tale, det som står här. Jesus sa, omvänd er, för himlens rike är kommit när. Det var ett rike som han kom och förkynte. Vad var det för rike? Jo, det var syndsförlåtelsens rike. Omvänd er. För nu är syndsförlåtelsens rike här. Det kom med Jesus. Och så kan vi se att när Jesus kommer så är det ett Guds rike är där. Och samtidigt så kommer hela Guds rike kommer få uppleva det i hela sin härlighet. När Jesus kommer tillbaks igen den andra gången och får ta med oss till himmelen. Där allt kommer att vara fullkomligt. Genrejsningen av Davids hytta kommer Jesus. Ska vi se, kan vi ta några minuter till? Går det bra? Det är ju faktiskt 12 minuter kvar till kvällsmat. Jag ska inte ta 12 minuter, men det är, nu kommer vi till en, jag tycker det är fascinerande det som kommer nu. Hvordan ska den här nya tiden vara då, när Gud genrejser Davids fallna hytta? Hvordan ska den vara? Jag säger så här, det är en tid med exceptionellt goda väderförhållanden under Guds välsignelse. Hur kan vi se det från texten? Jag ska visa. Nu ska jag rita lite grann. Det var så avancerad illustration så den behöver jag rita på tavlan här. Så ni som följer mig på livestreaming får bara försöka inbilla er att nu ritar jag någonting på tavlan. Som står i vår bibel då. Det ska ske på den dagen. Nej, ska vi se. Vers 13. Se, dagar kommer, ser Herren, då den som plöjer ska nå igen den som höstar. Då den som plöjer ska nå igen den som höster. Vi är här de höstet, de här månaderna. Och står det att den som börjar att plöja i september och oktober, den kommer, när den går där på åken med sina kor och sin plog, så kommer han plötsligt, måste han stanna upp. Därför att det är folk framför honom på fältet som fortfarande på höster. Och det visar alltså att när det och hösten vanligtvis är färdigt i den här perioden, så ser vi att inhöstningen, det kommer att vara så stor, så mycket korn och vete och inhöste, att den kommer att hålla på helt fram till dess att det är dags att plöja. Exceptionellt goda väderförhållanden. Och vad står det sen? Det står om att och den som tråcker vindruvor ska nå igen den som kastar ut säden. Så är konklusionen, och fjällen ska dryppa av most och alla högarna ska flyta över. Och vad jag kan förstå så måste det betyda att det är så pass mycket druer, så mycket vin att producera och så många druer och tråcke att de håller på med detta helt fram till dess att det är dags och så. Så vi ser här att det är verkligen en tid med exceptionellt goda värförhåll under Guds välsignelse. Är det inte fantastiskt att läsa? Och så säger han, och jag vill göra ände på mitt folk Israels fångenskap. Det kommer vara en frihet. Det som har bundit folket, både i synd och i mänskliga bond, fiender, den fångenskapen kommer att vara över. Och så står det här om att de ska få, jag vill göra ända på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp igen de ödelagda byarna och bo där och planta vingårdar och dricka deras vin. Och de ska dyrka upp hager och äta deras frukt. I kapitel 5 och vers 11 så står det om att de ska bygga vingårdar, men de ska inte få äta frukterna där då. De ska jobba och lägga ner energi på det, men de ska inte få lön för mödan. De ska inte se frukter av sitt eget arbete. Men här ser vi att här ska de just få göra det. De ska få den välsignelsen att de ska få se frukt och njuta av sitt eget arbete. Och så ska det vara i Guds rike. Och vad är det för att arbeta i Guds rike? Få vittna om Jesus. Fler människor får höra. Fler människor får komma till tro. Tänk den dagen när vi kommer till himlen. Och så får vi se den där personen som du bad för i 10 år. Den personen som du vittnade för. Så tänk att då ska vi få njuta frukten av vårt arbete här. Det är Guds verk att en människa kan komma till tro. Men Gud använder oss som sina redskap. Tänk vilken glädje. Och tänk när folk kan komma till dig i himlen och säga: tack för att du vittnade för mig. Tack för att du var frimodig. Tack för att trots att jag sa till dig att du ska hålla tyst, som prästen och Marsha försökte få Amos till att hålla tyst, så fortsatte Amos ändå. Så kanske någon som kommer säga till dig: tack för att du fortsatte. Tack för att du var så irriterande trofast. Att du fortsatte att vittna om Jesus. Och så ser vi om att det är ett rike som ska växa, som ska blomstra, som ska bli större. Och så kommer den sista versen. Jag vill planta dem i deras land, och de ska aldrig mer bli rycket upp av sitt land. Det som jag har gett dem, säger Herren, din Gud. Här talar Gud om ett evigt rike, om Guds rike. Och när vi har fått komma in i Guds rike, när vi får vara kända av Jesus, fått gå in genom den smala porten, när han har fått frälsa oss, så kan inte ens döden göra slut på vårt medborgarskap i Guds rike. Men det är ett rike som vi får vara medborgare i till evig tid. Det finns ingenting som ska kunna rycka upp oss ur det riket. Vi ska få vara kvar i det landet, i Guds rike. Där är det gott att vara.